Ja, hjärtligt välkomna till Österås Bibelforum. Första samlingen 99.00, om man nu kan säga så. Det här läsåret. Vi är lite försenade, men nu ska vi komma igång. Och idag ska vi stanna inför ämnet Jesus 2000 år. Ni kanske hade trott att jag skulle börja med ämnet Bibel 2000, för det talas ju väldigt mycket om den översättning som kommer ut inom kort. Den ska vi komma tillbaka till när den har kommit ut. Så enligt programmet kommer vi den tredje gången, 11 december, att titta lite på Bibel 2000. Men annars hade jag tänkt att det här läsåret så ska vi framförallt uppmärksamma Bibelns huvudperson. Och jag tycker att det finns anledning att göra det med tanke på att vi brukar ju uppmärksamma vanliga människor, deras efter 100 år eller 200 år eller 300 år eller 400 år. Då finns det väl anledning att uppmärksamma Jesus Kristus 2000 år enligt den tideräkning som vi använder oss av. Jesus 2000 år ska vi säga lite grann om idag, och sen kommer vi att titta på ögonvittnenas vittnesbörd och gamla testamentets vittnesbörd, och sedan hur judarnas ledare reagerar på Jesus och hans förkunnelse och Jesus förhållande till det förlorade. Och lagom till påsk i april så kommer vi till ämnet Jesus, korset och uppståndelsen. Och så avrundar vi med ämnet Jesus och undren. Idag är det alltså då Jesus 2000 år. Är det egentligen 2000 år sedan Jesus föddes? Och är det något alldeles speciellt nu när det snart är nyårsafton och nyårsdag? Jag tror vi måste först stanna upp lite grann inför detta med tideräkning och hur det kommer sig att vi idag säger 1999. Förr sa man alltid Herrens år 1999, AD 1999. Man anknöt ju till latinet Anno Domino, Herrens år 1999. Och snart är det då Herrens år 2000 eller 2000, som man också kan säga. Men när föddes Jesus egentligen? Föddes han för 2000 år sedan? Och är det någon idé att försöka ställa den frågan? När levde han? När gick han omkring här på jorden? När började han sin offentliga verksamhet? När träffade han på en publikan som hette Sackeus? När tog han in sista gången i Jerusalem? När blir han korsfäst alldeles utanför stadsmuren på Golgata höjden? Kan vi veta det? Ibland har man sagt att det är ingen idé att försöka ta reda på det. Det är omöjligt. Det är väldigt osäkert allt som har med historien att göra, utan det mesta kring Jesus är nog konstruerat. Och om man skulle fråga vad sådana människor som har den uppfattningen anser då vara konstruerat och vad som kan återge en historisk kärna, så vad tror ni svaret blir? Jo, ofelbart blir det så att allt som handlar med det som övergår det inomvärldsligt naturliga, det är nog utbroderingar. Det är nog inte historisk verklighet. Det har nog knappast hänt. Medan det som talar om alldagliga ting och inomvärldsligt naturliga ting, det är nog den kärna som kan vara sann. Ungefär så fungerar det ju. Och måste fungera om man har den utgångspunkten att det som är verkligt, det som är historiskt, det måste vara sådant som har helt inomvärldsliga och naturliga förklaringar. Det vi ska göra i den här serien, det är att försöka bli ett med apostlarnas ögon och öron. Försöka se det de säger att de har sett. Försöka höra det de försöker, det de säger att de har hört. Ta del av deras vittnesmål riktigt ordentligt. Det hinner vi naturligtvis inte göra riktigt ordentligt i den här serien. Men om man får hålla på längre med det här, och jag kan ange färdriktningen kanske, så är det alltså det vi vill. Och är det inte så man ska forska egentligen? Är det inte så vi gör med vilka som helst som vi har någonting att säga om? Och särskilt i rättegångssammanhang kräver man inte att vi måste lyssna till vittnena. Och här har vi inte bara ett vittne. Utan ni vet att Jesus var noga med att tillämpa den gamla principen att det ska vara minst två eller tre vittnen. Och vid vissa sammanhang när bara några få kan vara med, så är ju Jesus noga med att alltid ha råge på allting. Så då tar han inte bara två, utan då tar han tre. Och för det mesta så har han med sig 12. Och när en av dessa 12 begår självmord, så man letar efter en ny 12:e person, så undersöker man, finns det någon som har varit med hela tiden och som har sett och som har hört? Det är ju principen att det måste finnas riktiga ögonvittnen. Nå, vad ska vi då säga om historien? När levde Jesus? Först ska vi ha klart för oss att vår tideräkning, den är inte så gammal som det låter. Man kan nästan tro att man har räknat på det här sättet från och med Kristi födelse, och så har man räknat första året efter, andra året efter, 50:e året efter, 500 år efter eller någonting. Så gjorde man inte. Det vanliga sättet förr i tiden, det var att man knöt en händelse till vissa officiella personer. När den är borgmästare, eller när den är landshövding, när den är kung, det hänvisar man till. Och när man då har flera sådana saker att hänvisa till, så går det att orientera sig lite bättre. Och vi vet att Bibeln är ganska noga. Den talar om att det var när Augustus var kejsare, och det var när Quirinus hade uppdrag i Syrien. Man nämner ofta mer än en sån här hänvisning. Men att börja räkna år i följd utifrån en utgångspunkt och utifrån Kristi födelse som utgångspunkt, det är inte så gammalt. Det tänker inte människor på. De tror idag att när det nu blir millennium, som man säger, så är det en tideräkning som alltid har funnits och som är oomtvistad och som alla i stort sett använder. Så är det ju inte. Hur är det då? Ja, den tideräkning som vi använder, den har sitt ursprung i en munk, en skytisk munk, som hette Dionysius Exiguus. Han lever på 500-talet efter Kristus. Han är ganska duktig och han får ett uppdrag av den dåvarande påven Johannes den förste att utarbeta en förbättrad metod för beräkningen av när påsken skulle infalla. Det var nämligen så att det var inte så lätt att veta vilken metod man skulle använda. Och på den här tiden var det tvister om när är det rätt tid för att fira påsk. Och man använde olika metoder, framförallt två olika. Och nu vill påven att den här Dionysius Exiguus ska försöka att hitta en lösning så att man kan enas om när man ska fira påsk. Han fick alltså inte uppdraget att försöka göra om en ny tideräkning. Men när han då började att arbeta och undersöka det här, så tyckte han att det var väldigt fånigt att man utgick ifrån kejsar Diocletianus trontillträde, som vi anser ägde rum 284 efter Kristus. Så år 204 efter Kristus, det var då år 1 efter Diocletianus trontillträde. Och så räknar man, då hade man en utgångspunkt. Och denne Dionysius tyckte att varför ska vi ha Diocletianus som utgångspunkt? Diocletianus känner ni till kanske, han var en fruktansvärd förföljare av de kristna. Under hans kejsartid skedde de värsta kristendomsförföljelserna. Varför ska vi nämna och komma ihåg våran värste förföljare, tänkte han. Skulle man inte kunna tänka sig att utgå ifrån Kristus istället? Och nu på 500-talet så hade ju kristendomen etablerat sig, och nu fanns heller inte längre Västrom. Det hade ju gått under. Man använde nämligen sedan ungefär 100 före Kristus en annan tideräkning också. Man hade flera olika. Man blandade olika sätt att räkna. Man hänvisade till olika regenter, men man kunde också använda olika utgångspunkter. Förutom att hänvisa till Diocletianus, vilket man särskilt gjorde i östra delen av Medelhavsområdet och i synnerhet i Egypten och i Etiopien, så använde man också från Roms grundläggning. Och vem var det som hittade på att man skulle räkna från Roms grundläggning? Ja, det var ingen princip som man använde alltifrån den 20 april 753 före Kristus, den tidpunkt när man menar att det var då som Rom grundades då, och i samband med det här med Varginnan och Romulus och Remus och detta. Nej, det var en man, en författare och en lärd man i Rom som hette Marcus Terentius Varro, V-A-R-R-O. Han dör 27 före Kristus. Denne Varro förde fram det här, att vi räknar från Roms grundläggning. Och eftersom från stadens grundläggning på latin heter ab urbe condita, så sa man alltså då ett årtal och så sa man AUC efteråt. Så att, och det fortsatte man med. Och jag läser böcker än idag där man fortsätter med den principen. Och så skriver man då till exempel 779 AUC. Och då vet jag ju så småningom, har jag lärt mig det, att det, om jag räknar om det, så blir det år 26 anno domini, eller efter Kristus. Men man har alltså använt olika principer, och följde man då Varros sätt att räkna, så säger man att då använder man den varoniska tideräkningen. Det har vi nämnt några stycken nu. Man kan använda den varoniska tideräkningen. Man kan använda den diocletianska tideräkningen. Och om man tillhör den östra kyrkan, så kanske man följer den tideräkning som utarbetades i Konstantinopel vid ett kyrkomöte där 692 efter Kristus. Där antog man en tideräkning som kallas för den så kallade bysantinska tideräkningen. Och den utgår ifrån skapelsen. Och det kan vara kanske lite knepigare då att räkna ut när ägde skapelsen rum. Men de hade gjort beräkningar och kom fram till att den ägde rum 1 september år 5509 före Kristus. Så det tog man som sin startpunkt, sin utgångspunkt. Och det följde man i den ortodoxa kyrkan i alla officiella sammanhang. Och den användes bland annat i Ryssland i drygt 1000 år. Alltså längre än 1500-talet efter Kristus använde man den. Det tror inte jag ni visste. Kanske. Men det fanns också andra sätt att räkna, och jag kan ju inte ta tid att gå igenom allt detta. Utanför kristenheten förekom ju också en rad tideräkningar. Den judiska, som är den officiella än idag, den utgår från världens skapelse, och den beräknar man helt annorlunda. till bara 3761 före Kristus. Det är den officiella tideräkningen i staten Israel. Den officiella i den muslimska världen, den utgår ifrån Muhammeds flykt till Medina som kan beräknas till 622 efter Kristus. Och det är alltså för dem då år 1 efter Muhammeds flykt. Det är år 1. Dessutom kommer det till ett annat problem. Om man vill ta reda på vad är det för år idag bland muslimerna, så ska man tänka på att deras år omfattar bara 354 dagar istället för 365,2 drygt. Och det gör ju då att tiden det går fortare där. Så det måste man ta med i beräkningen. Och om vi använder oss av den julianska kalendern, som är ganska genial, som också har med 365 dagar och så skottår vart fjärde år, ja, då blir året för långt. Så på 128 år så har vi kommit fel en dag. Nej, har vi kommit fel just det, en dag. Och ytterligare 128 år så är det fel en dag till. Och det betyder ju att när man skulle justera det här på 1500-talet hade man kommit 10 dagar fel. Så plötsligt tog man bort 10 dagar i oktober vid det tillfälle. Och många blev ju arga. Ni har tagit 10 dagar ifrån oss för att justera det här. Och när man inte gick över till den gregorianska, den slår fel på en dag på 3000 år, så det är inte så farligt. Men om man inte går över till den gregorianska utan är kvar i den julianska, som man var till exempel i Ryssland, ja, då blir det en förskjutning på 1900-talet på 13 dagar. Det här är ganska intressant när man tänker på skinnskallar som är ute och ska göra någonting med anledning av Karl XII:s dödsdag och så. Så har de inte räknat om ordentligt vilken dag det var. Så att de är ofta ute fel på alla möjliga sätt. Nå, det finns mycket som är märkligt och komplicerat när det gäller tideräkning. Och om ni, någon av er, läser apokryferna och läser Makkabéerböckerna, då finner ni där att man har en alldeles speciell utgångspunkt. I Makkabéerboken så utgår man ifrån den 1 oktober 312 före Kristus som utgångspunkt. Där börjar år 1. Varför då? Jo, det var den dagen som den makedoniske generalen Seleukos Nikanor intog Babylon. Så det har man som utgångspunkt. Så om ni har undrat, där det står i Makkabéerboken att det var det 78:e året och sådär, så är det ju inte så lätt. Men då kan ni ta reda på nu vad som menas. Ja, så finns det ju särskilda tideräkningar i Kina och Indien och i Mellanamerika på många håll i världen. Nå, den här tideräkningen då som vi har före och efter Kristus, hur är det nu med den? Ja, det sättet att räkna har alltså inte varit i bruk överallt i världen, som ni då förstår, och inte så länge som man kanske tror. Många insåg ganska snart efter att Dionysius hade gjort de här uträkningarna att han har räknat fel. Så det slog inte igenom. Det många varnade för hans uträkningar. Han hade nämligen utgått ifrån vissa bestämda saker. Han sa att Jesus måste ha avrättats i sitt 31:a år, vilket vi vet är fel. Och dessutom så utgick han ifrån att påskdagen var den 25 mars då Jesus avrättades, och det är också fel. Och det gör det att de här uträkningarna som vi nu använder, vi följer då Dionysios system, har blivit felaktigt. Vi kan med bestämdhet säga att Jesus hade fötts när Herodes fanns, och Herodes dog 4 före Kristus. Så Jesus måste ha fötts senast år 4 före Kristus. Det vet vi. Men när har då Jesus fötts egentligen? Och hur ska man komma till rätta med det här? Ja, låt mig bara ytterligare stryka under att många varnade för Dionysius system och såg att han har räknat fel. Men så småningom så kom man i den katolska världen att mer och mer bruka hans uträkningar. Ja, först var faktiskt Karl den store som tyckte att det var en bra princip. Så han följde. Men sen kom man också i Vatikanen att följa det här mer och mer. Men det dröjde 500 år till. Så kring år 1000 börjar man att använda den här dionysiska principen, den vi har idag, mera allmänt. Men i till exempel Spanien och Portugal antogs den först kring 1300-talet, och bland övriga kristna så dröjde det ännu längre. Och man använde sig under hela medeltiden av flera olika system. Ja, nu har vi ju den tideräkning vi har, och utifrån den tideräkningen så kan vi då försöka att se på det bibliska materialet och fråga oss: när föddes Jesus? Om vi börjar med det. Vi har redan sagt att Jesus föddes före Herodes död, och det nickar ni väl alla instämmande till. Vi vet också att Herodes dog år 750 AUC, alltså ab urbe condita, det vill säga 4 före vår tideräknings början. Men vi vet ännu mer. Vi vet att han dog strax före påsken, alltså i början av det året. Vi har nämligen uppgifter också från Josefus om den här saken. Vi vet också att det året, år 4, så började påsken, den stora påskdagen, alltså den 15 nisan, det var det året den 12 april. Så Herodes måste ha dött före den 12 april, år 4 före Kristus. Vi vet också av olika uppgifter att kort före Herodes död inträffade en månförmörkelse. Och då blir alla forskare glada, för då har vi astronomiska data att ta till som gör att vi kan fastställa det lite närmare. Och vi vet att den här månförmörkelse äger rum mellan den 12 och 13 mars år 4 före Kristus. Då är ni med. Då kan vi alltså ringa in Herodes dödsdag. Den är någon gång mellan den 13 mars och den 12 april. Eller hur? Då vet vi det. Och då, om han dör då någon gång däremellan, vi kan inte säga då exakt vilken dag, men vi säger cirka 1 april ungefär, då var alltså Jesus redan född. Och vi vet också att eftersom Jesu omskärelse, hans frambärande i templet, besöket av de visa männen och flykten till Egypten och morden på de oskyldiga barnen i Betlehem äger rum mellan Jesu födelse och Herodes död kring den 1 april år 4 före vår tideräkningsbörjan, så kan Jesus tidigast har fötts i början av år 4 före Kristus. Tidigast i början av år 4 före Kristus. Det är alltså fullt möjligt att Jesus föddes i slutet av år 5, alltså 749 ab urbe condita. Det vill säga mycket möjligt att han föddes faktiskt den 25 december. Som är den gängse dagen. Och när det gäller året bör det då ha varit år 5. Vi kan alltså inte veta säkert. Det har i österländska kyrkor antog man att han föddes den 10 januari. Men så småningom från 300-talet i väst räknar man med att snarast är det nog den 25 december. Och vi ska snart, om jag hinner, titta på några saker som gör att kanske ändå att det mest sannolika är ungefär den 25 december. Snarare än 10 januari. Men ni vet än idag så är det österländska kyrkor som firar Jesu födelse i början av januari. Ibland den 6, ibland den 10. Det känner ni till. Ja, vad ska vi då titta på? Ja, det är inte så lätt det här arbetet att försöka kartlägga mera precis när de olika sakerna har ägt rum. Jag ska ge några exempel på det. Om vi börjar med Lukas andra kapitel, julevangeliet, så har vi ju där en datering alldeles i början. Där står det ju så här, jag ska slå upp det. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Här har vi några knepiga saker. Den här Quirinius, han genomför en skattskrivning först år 6 efter Kristus. Men i regel tror man inte längre att här har det skett något misstag i texten, utan samtidigt vet man att den här Quirinius hade blivit Roms särskilde representant i Syrien mellan åren 12 före Kristus och 16 efter Kristus, och att Augustus såg till att man i alla områden som lydde under Rom, att det gjordes upp förberedande skattskrivningslistor för att man sedan skulle klara av en kommande skatteuppbörd. Och den här kommande skatteuppbörden skedde bland annat då år 6 efter Kristus under Quirinius. Men att göra upp de här skattskrivningslistorna, det vill säga varken skulle låta skattskriva sig, se till att man blev uppförd i de här skattskrivningslistorna, det måste ha skett tidigare. Och kan alltså mycket väl då ha ägt rum år 5 före Kristus. Då färdades var och en till sin stad. Och så gjorde också då Josef och Maria. Så förmodligen avser uppgiften i Lukas den här förberedande folkräkningen. Och när Josefus talar om vad som hände år 6 efter Kristus, så syftar det förmodligen på genomförandet av själva skatteuppbörden då i anslutning till dessa listor. Jag är glad åt att se att till och med NT81, som ofta är lite extra kritisk mot Bibelns uppgifter, här nämner också det här förhållandet. Så på den här punkten kommer man inte med bibelkritik. Ja, hittar vi fler uppgifter som kan hjälpa oss? Ja, jag ska snart gå till uppgifterna om Johannes Stöparen. De kan ge oss lite ledtrådar. Men innan jag gör det så kan vi gå till Johannes evangeliet för att få lite mer att ta på. Och då gäller det inte Jesu födelse, utan när Jesus träder fram i Jerusalem. Han har redan börjat sin offentliga verksamhet. Han har blivit döpt av Johannes Döparen i Jordan. Och nu gör han sitt första besök i Jerusalem vid påsken. Och när är då detta? Vilken påsk är det frågan om? Om vi tittar på Johannes 2, 19 och 20. Så står där följande. Jag kan innan dess nämna då att det var påsk. Det står redan i 13 versen. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. Ganska märkligt att Jesus börjar sin verksamhet i Jerusalem och slutar den där. Och däremellan är han mycket i Galileen. Men han börjar i Jerusalem, och enligt Johannes evangeliet så börjar han och slutar på ett liknande sätt, att han blir mycket upprörd över att templet inte används så som det skulle. Så han i början av sin verksamhet och i slutet av sin verksamhet så driver han ut månglarna ur templet. Bibelkritiker säger ju även 1-1 att det måste vara något fel här. Jesus kan bara ha gjort detta en gång. Men det är, tror jag, en mycket viktig poäng att Jesus gör detta två gånger. Han börjar med det och han slutar med det. Och det ska jag återkomma till en annan gång. I början av sin verksamhet så sker detta liksom i slutet av verksamheten. Och här står då i vers 20. Judarna sade: i 46 år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Där har vi en uppgift. I 46 år har man byggt på detta tempel. Då vet vi av olika uppgifter när Herodes började bygga på det här templet. Han hann ju aldrig slutföra det. Man blev inte färdig förrän 64 efter Kristus. För man gjorde ett sånt enormt arbete. Man byggde inte bara på själva tempelhuset. Man byggde ju en tempelplatta med massa byggnader. Tempelplattan är ju oerhört stor, som de av er vet som har varit där nere. Och det blev alltså färdigt först år 64 efter Kristus. 6 år före förstörelsen. År 70 förstördes alltsammans och brändes ju ner. Nå, om vi nu vet när det här arbetet började, så kan vi säga att här befinner vi oss i april år 780 AUC, alltså år 27 efter Kristus. Och det kan vi då komma fram till ganska säkert. Men hur går den uppgiften då ihop med till exempel Lukas 3, vers 1? I Lukas 3, vers 1, där står det så här: under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförste över Galileen och hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Här ser ni så noga man är med tidsangivelser. Men det hade ju varit lättare för oss om det hade stått att det var det och det året efter Kristus. Men det fanns ju ingen sån tideräkning då. Och här räknas därför upp då, som jag sa inledningsvis, en rad personer som är i funktion vid det tillfället. Kejsar Tiberius, Pontius Pilatus har blivit landshövding, och så nämns Filippus, så nämns Hannas och Kaifas och så vidare. Ja, när är då det här? Ja, om man utgår ifrån att Tiberius blir kejsare när Augustus har dött, alltså år 14 efter Kristus. Och vi vet att han upphörde att vara kejsare 37 efter Kristus. Då blir ju Tiberius 15:e regeringsår år 28. Och så är många som drar den slutsatsen. Och det kan ju inte stämma då. För sen sa vi ju senare, flera månader senare, ungefär 4 månader senare, så är ju Jesus då är ju Jesus i templet, och det var ju år 27. Hur går detta ihop? Jo, och här bör nog även rikta någon kritik mot folkbibeln också. brukar inte rikta så mycket kritik mot den av vissa skäl. Men här står det en not helt lite för kort, tycker jag. Det står bara att Tiberius regerade 14-37 efter Kristus. Det borde enligt min mening också ha stått så här: samregent med Augustus från 12 efter Kristus. Och vill man ha riktigt utförliga noter, men det vill vi ju inte, vi vill inte bli så långrandiga, men kan tala om det för er, så i officiella dokument så kallas Tiberius för de här två åren när han är samregent för kollega imperii. Kollega imperii. Alltså, kollega då till hela den här främste imperatorn. Och han kallas därmed också kejsar. Alltså kejsare under samregenttiden där. Och sannolikt syftar eller inkluderar då den här uppgiften om Tiberius 15:e regeringsår, hans samregenttid. Och så är det i regel, nästan alla dokument vi hittar om andra personer, att de daterar från samregenttiden. Så är det med konungar som Hiskia och Ahas och många andra som vi läser om i Gamla testamentet. Och då blir alltså dateringen här då på senhösten 26 efter Kristus. Och det är precis så som det måste vara enligt en rad andra uppgifter också. Jag ska då säga någonting om tiden för Johannes döparens födelse. Här har vi en alldeles spännande uppgift. Kanske inte ni tycker är så spännande, men om man nu borrar i de här frågorna och försöker få fast mark under fötterna och så klara besked om kronologin som möjligt, så hittar man en liten uppgift som är spännande i Lukas 1 kapitel och 50 vers. Där står så här: på den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Och sen vet ni vad som hände då, att det var den här prästavdelningens tur att tjänstgöra i templet. Kan det här vara genom ledtrådar? Jo, om vi slår upp, det hinner vi inte göra nu, men om vi slår upp, och den kan göra det senare i första krönikeboken 24, så får ni reda på där vilka avdelningar som skulle tjänstgöra. Det var 24 avdelningar, och varje avdelning skulle tjänstgöra 8 dagar 2 gånger om året. Och Abias avdelning hade ordningsnummer 8. Så då skulle den inträda. Med dessa uppgifter så kan vi komma ganska långt i dateringar. Det tror ni inte, men det här är spännande. Vi vet nämligen av olika uppgifter, bland annat olika judiska källor, liksom också i Josefus bok om de judiska krigen, att det var Jojariv som tjänstgjorde när templet förstördes. Och vi kan läsa då om Jojariv. Han var den första av de här 24 avdelningarna. Vi läser om honom också i första krönikeboken 24. Då vet vi att vi vet när då templet förstördes. För det första var 5 augusti år 70 efter Kristus. Och då tjänstgjorde alltså den avdelningen. Då kan man utifrån det räkna baklänges och fastställa när Abias prästavdelning tjänstgjorde. Och då finner vi att år 748 ab urbe condita, alltså år 6 före Kristus, så tjänstgör Abias avdelning då 2 gånger. Och på hösten tjänstgör den andra till 9 oktober. Nu vet vi alltså ganska säkert här att den andra till 9 oktober så händer det här märkliga som gjorde att Zacharias var stum när han kommer ut. Och så står det i Lukas 1:24,
Någon tid därefter blev Elisabet havande. Och det barn som hon är havande med ska då få namnet Johannes, som ni vet. Så då kan man ju inte någon tid därefter, vi vet inte, låt oss säga att det blir ungefär då kring 20-25 oktober. Om tjänstgöringen var 2-9 oktober, vi kan ju inte veta, men någon tid, en 10 dagar senare eller 15 dagar senare eller någonting, så blir Elisabet havande. Ja, vad hjälper det här oss då i fastställandet av Jesu födelse? Jo, det står ju ganska mycket om Elisabet och Maria. Ni kommer säkert ihåg de här sakerna, skulle jag tänka mig. Det berättas ju att Maria gör ett besök hos Elisabet. Och det står också så här. Jag förstår det då. Någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande. Och hon visade sig inte öppet under 5 månader. Men när hon går in i 6:e månaden. Då händer det någonting. I 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och så vidare. Och så förkunnas då för Maria att hon ska bli havande på ett övernaturligt sätt. När blir alltså Maria havande? Om det är i Elisabets 6:e månad, hur länge har då Elisabet varit havande? Det måste vara, hon har varit havande i 5 månader, va? Efter 5 månader börjar ju 6:e månaden, är det inte så? Här har man i regel räknat lite konstigt. När det står 6:e månaden, då har man tänkt att ja, det blir alltså 7:e månaden. Alltså att det gått 6 månader av havandeskapen, men så är det väl inte, eller är det så? Säger jag 6:e månaden, så måste det vara efter det att man varit havande i 5 månader och någon gång sen när man är inne på 6:e månaden. Vi vet ju då inte exakt om det är med samma som den 6:e månaden börjar eller om det är några dagar längre fram eller någonting. Ja, i 6:e månaden händer det här, och då, om nu då Elisabet har blivit havande kring den 20-25 oktober, så kan du ju räkna 25 oktober, 25 november, december, januari, februari, mars. Så 25 mars har det gått 5 månader. Så någon gång efter 25 mars så kommer detta då med Maria som blir havande. Kommer stämma ganska bra då med att Jesus sannolikt har fötts ungefär 25 december.
Men är det inte ganska löst att räkna? Alltså det står ju bara någon tid därefter. Alltså att räkna det ska vara 10 eller 15 dagar. För det måste ju vara väldigt...
Nej, man kan inte veta om det är 2 dagar efter eller 5 dagar eller 10 eller 15 eller 20. Så man kan inte veta. Men någon tid... Nej, det kanske inte av andra skäl kan vara. Okay. Det kan det nog inte riktigt av andra skäl. Vi kan titta på en annan sak som också har med detta att göra. Det står då att Maria uppmanas att hälsa på Elisabet. Och då heter hon är nu i 6:e månaden. Och så kommer Maria på besök. Och så är hon hos Elisabet i 3 månader, står det. Det står Maria stannade, det är alltså 56 versen. Maria stannade hos henne omkring 3 månader och vände sedan hem igen. Det står ju inte heller exakt 3 månader, det står omkring 3 månader. Och så vänder hon hem Och sen står det nästa vers. För Elisabet var nu tiden inne då hon skulle föda. Och vi vet ju inte då om det var 2 dagar efter att Maria hade åkt hem. Eller 5 dagar efter. Eller 10 dagar efter. Eller någonting sådär. Så det kan vi inte veta. Och vi kan alltså inte heller på de här uppgifterna. Det vill jag inte påstå fastställa då. Dagen eller någonting. Utan vi vet då på ett ungefär. Men det intressanta är att det stämmer. Många uppgifter pekar åt att Jesus föddes antingen i slutet, alldeles i slutet av år 5 före Kristus, eller alldeles i början av år 4 före Kristus. Ni har säkert hört andra uppgifter också om detta, bland annat att Jesus kanske föddes år 7 eller år 8 före Kristus. Och det beror på att man har gissat att det finns vanliga naturliga förklaringar till detta med Betlehemsstjärnan. För att det var en speciell konjunktion mellan Jupiter och Saturnus. Både år 8 och år 7 och andra sådana saker. Men det har väldiga problem med, så stämmer inte med hur Bibeln skildrar det här med stjärnan och så. Så det tar jag närmare inte upp. Jag ser nu att jag måste avrunda denna inledning. Om vi hade kunnat gå vidare nu skulle vi då se att Jesus börjar alltså sin verksamhet i slutet av år 26. Vi kan hitta ställen där vi ser att han är i Jerusalem sen vid påsken 27, vid påsken 28 och vid påsken 29. Och att han avrättas kan vi också komma fram till den 7 april år 30 efter Kristus. Och det betyder då att Jesus är ungefär då inne på sitt 35:e levnadsår. Han börjar alltså sin verksamhet precis som det står omkring 30-årsåldern, som det sa. Så han var väl kanske mer exakt, om man ska vara exakt, 31 då, när han börjar sin offentliga verksamhet.